Vad innebär det egentligen att träna smart? I dagens avsnitt pratar vi med Sara Klerk, fysioterapeut och personlig tränare med över 10 års erfarenhet. Hon är också diplomerad löpcoach och kostrådgivare, vilket gör henne till en trygg guide när det kommer till hållbar träning. Vi pratar om hur man förebygger skador, bygger upp kroppen efter skador eller uppehåll och vad som egentligen är skillnaden mellan att bara träna och att träna rätt.
Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsamt liv. Jag heter Andreas Nerva och med mig har jag Niklas Viitala, sakkunnig inom fysisk aktivitet och hälsa. Den här podden från Folkhälsan Utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa.
Välkommen på dagens avsnitt. Nu har vi 19:e avsnittet på gång och kapten Folkhälsan Niklas Viitala är ute och rädda världen någonstans, så han är inte med denna gång. Men tur att vi har en gäst med oss, och vi har ju Sara Klerk här på plats. Välkommen till vår podd.
Tack, roligt att få vara med.
Ja. Hur är läget för dig då?
Ja, tack, riktigt bra. Vardagen rullar på, tycker jag bara. Dagarna går fort.
Jag vet ju vem du är, men säkert många lyssnare som inte vet vem du är. Så du får kanske lite öppna upp att vem är Sara Klerk?
En del kom ju där i intron redan. Om vi tar så här jobbmässigt först, så är jag ju som sagt fysioterapeut. Allt startade egentligen med att jag blev personlig tränare vid sidan av annat jobb. Och tyckte att det var så roligt, så jag bestämde att jag fortsätter inom träningsbranschen, byter över det. Och då insåg jag också att jag kan inte hjälpa folk bara med det här PT-utbildningen så mycket som jag vill, utan jag valde att fortsätta bli också fysioterapeut. Och sen har jag kommit såna här andra tilläggsutbildningar till då, så att jag är löpcoach och kostrådgivare. Så idag jobbar jag med egen firma, både med grupper och individer. Coachar både live och online. Mycket av mitt jobb handlar just om det här prehab. Just det, jag har både träningsbiten och sen det här fysioterapi-bakgrunden. Så är det mycket sånt. Och ganska mycket uthållighetsidrottare som jag hjälper med styrketräningen till exempel, men också med programmering. Sedan så här rent privat så bor jag nu här i Vörå. Jag har man och 2 små barn, 2 och 4 år. Tycker jag om att träna själv, så dit går nog en stor del av fritiden. Framförallt springer jag, men tycker nog om att styrketräna och vill försöka hålla en sån här hög lägsta nivå, om vi säger som så.
Du som bor här i Vörå, så hur har du upplevt det med kaj? Är det mycket kaj nu just här?
Det är ju kaj överallt, ja, ja. Men det är ju jätteroligt.
Det är fredag idag nu då vi spelar in, och imorgon ska vi ha grym. Det är fredag idag, ja.
Ja, visst. Ja.
Det är också fullt upp som man börjar blanda ihop det veckodagar, men imorgon är det ju i final då i Eurovision, och då ska vi ha party här på Norrvalla då Kai vinner.
Stor dag.
Förhoppningsvis. Ja. Ja, du är fysioterapeut och då jag studerat till massör, så då träffade jag dig första gången, tror jag.
Jag jobbar med fysios.
Ja, då var jag på praktik där som massör och du var just fysioterapeut där då. Men du är inte där något mera?
Nej. I samband med att jag väntade mitt andra barn, så fick jag förfrågan om jag skulle komma till Botniahallen en tid och jobba med idrott där. Och då nappade jag på den chansen, för jag tycker att just det här träningsbranschen är så intressant. Så då var jag där en tid. Och nu har jag fortsatt att göra bara mitt eget för tillfället. Så nu just är det ingen fysioterapi som gäller. Från hösten kommer säkert in i bilden igen i en viss mån. Att ha riktigt fysioterapimottagning. Men nu just är det bara träningssidan som gäller.
Ja, vad lär du dig under tiden då, fysioterapeut?
Nå, massor. Jag har haft en jättebra arbetsplats med mycket duktigt folk runt omkring mig som jag har lärt mig mycket. Och förstås av alla kunder man har träffat som har haft olika sorters bekymmer, utmaningar och helt olika utgångslägen och målsättningar. Att mycket det här med att alla är individer och att man måste göra på olika sätt beroende på varifrån man kommer och vart man är på väg. Att det finns inte en modell som funkar för alla.
Ja, så är det nog. Alltså jag tänker som en fysioterapeut och varför inte PT också och massör och sådana. Att man får nog vara lite privatdetektiv när man får en klient. Att förstå hur det problemet, att varför kommer allting?
Så är det, ja.
Att det är nog en utmaning.
Jo, nej, så är det ju. Och är ju inte allt det som man först ser eller problemet som kunden kommer med som egentligen är den här grundorsaken till det, utan det kan ju vara någonting annat där bakom som är det här egentliga bekymret som man behöver få bukt med för att kroppen ska fungera som den ska.
Om vi går till dagens tema och vi snackar förebyggande träning på engelska prehab. Vad betyder förebyggande träning, prehab? Alltså vad innebär det?
Nu egentligen är ju det här att träna smart. Beroende på vem man är återigen och vad man håller på med så kan ju det här förebyggande träningen se lite olika ut. Så att det finns ju inte en modell som är den som funkar för alla. Utan om man nu tänker på idrott då, att man vill kunna utföra sin idrott till exempel, om det nu är löpning exempelvis, så måste man ju se vad man har för förutsättningar och vad kräver den här sporten av dig, vilka egenskaper behöver du för att hålla helt enkelt och inte gå sönder. Så att det är kanske vissa områden som behöver lite extra, stärkas upp lite mera och så vidare, att man ska hålla sig hel helt enkelt så att man har möjlighet att göra det här man egentligen vill göra. Att det här prehab-träningen är väl kanske inte som de flesta tycker är allra roligast, utan är snarare ett sån här nödvändigt ont. Men kanske just den saken som gör att man kan göra det här som man tycker är roligt.
Om vi tänker på fast en typ som vill börja springlöpa och man har målsättning då att springa 10 kilometer under en timme. Så vad skulle den personen måste tänka på just med tanke på förebyggande träning? Vad ska den fokusera på för att klara det här?
Då vi tänker till löpning så är det som ju behövs allra mest så är ju att man har stabilitet. Stabilitet kring höften, stabilitet kring bålen. Det är kanske allra viktigaste. Så att har man begränsat med tid att lägga på så är det kanske där man ska sätta största krutet. Sedan också under benen, att det är beredda på den här belastningen som kommer från löpningen. Att man förbereder kroppen helt enkelt. Sen är ju alltid bra att göra också lite sån här tyngre styrketräning, att verkligen bygga upp en styrka. Att det då kanske är lite en annan grej än den stabilitetsträningen, att det brukar jag lite sära på stabilitet och styrka. Men att det är bara en grej så kanske det här stabiliteten är allra viktigaste.
Gör du själv förebyggande träning?
Nu gör jag det och jag kommer ju kanske egentligen mer från den styrketräningsbakgrunden, så jag har ju mycket i ryggsäcken liksom som jag har nytta av ännu. Sen så gör jag ju nog fortsättningsvis, jag tycker jättemycket om styrketräning själv också. Och försöka lite baka in små portioner här och där. Sen drar jag mycket grupper, så tack vare det så får jag också en hel del när jag gör med andra. Mycket gratis, helt enkelt. Men alltid kan man ju göra mera, det är lätt att säga. Men sen är det ju så här att det är en sån grej som faller bort när livet händer, så att säga.
Ja. Hur är det med förebyggande träning? Jag tänker, om man kör riktigt overkill, att kan man göra för mycket också, så att man skadar sig den vägen?
Ja, så gör jag med allt. Alltså, nu finns ju vad ska vi säga, lämplig dos, så är det ju bara.
Har du själv haft några skador då du springer på gymmar?
Nej, jag faktiskt klarar mig, måste jag säga. Jag har inte haft någonting, något värre någon gång, någon liten känning i något knä, men aldrig någon egentlig skada faktiskt. Så att det är ju supertacksamt.
Intressant just som Nicke också sa samma sak, att han aldrig skadade sig. Jag var så, va, på riktigt, hur är det möjligt?
Ja.
Att det är ganska impressive att man inte har som skadat sig.
Ja, nej, nu är det ju så. Sen har man ju alla olika förutsättningar, mer eller mindre tur om vi säger som så. Men sedan så tror jag nog att för min egen del så har jag mycket att tacka just för det här att jag kommer från mera styrkesidan. Jag tränade jättemycket styrketräning tidigare. Och det som egentligen kanske allra först satt igång mitt intresse att börja som jobba med fysioterapi eller träning överlag, så det är faktiskt en skada. Men det var från, jag höll på med ridsport som yngre och föll av hästen och skadade ryggen ganska allvarligt. Och då var jag mycket rehabträning egentligen som jag var tvungen att göra. Och då hade jag hjälp av en jättebra fysioterapeut som hjälpte mig att få ryggen riktigt bra i skick. Och då märkte jag ju hur viktigt det faktiskt är och vilken skillnad jag kan göra.
Då man börjar träna för ensidigt så här, och för mycket av någonting, så då är det då man blir skadad.
Mm.
Och sen då gick det här PT-utbildningen och massörsutbildningen, då förstod man ju som att vitsig. Jag måste säga att de två utbildningarna är helt grym som vi har här på Norrvalla och Solvalla. Man behöver inte göra som du, att du arbetar med det, utan man kan göra för sig själv också.
Det är ju många som gör också just för sig själv, eller att kunna hjälpa vänner och familj. Och så.
Exakt. Mm. Just som att förstå att hur egen kropp fungerar. Och där fick man nog som jättemånga insikter om här. Jag har nog tränat ganska åt skogen vissa gånger. Att med lite kanske struktur så kan man fixa saker och ting och att skada sig.
Nej, så är ju. Och just struktur som du säger, det är nog någonting som jag pratar jättemycket om också. Det är ju bra det här med Filis, liksom, att man njuter om och tycker om hur man gör. Men för att hålla sig faktiskt frisk och skadefri så gäller det nog att ha lite struktur och planering med också. Att man har en vettig progression, att man inte ökar på någonting för snabbt bara för att det känns jättebra en dag. Utan att man har en slags plan i alla fall som man följer.
Jag hade en tid också då jag gymmade ganska mycket och spelade beachvolley. Och gymmade mycket, töjdigt någonting eller något, så man var stel som ett kylskåp då. Mm. Men då fick jag just det, hopparknä, och så fick jag problem här i axeln. En muskel som heter infraspinatus som är här på baksidan av skulderbladet, den blev inflammerad. Och just bara för att jag var för orörlig i övre kropp och för mycket benstyrketräning i nedre kropp. Så heller inte att de där senorna blev inflammerade.
Precis, ja.
Och så gjorde man det misstaget att man checkade burarna, eller inte behöver burarna, men någonting med ibuprofen och så dämpade det här inflammationen, och så fortsatte man igen och så checkade man igen och så fortsatte man och så blev det evig cirkel. Och det slutade ju då att båda de här blev kroniskt sjuka. Så det är ju jättesvårt att bli kvitt sådana skador.
Har du blivit kvitt dem idag eller hänger det kvar fortsättningsvis?
Jag blev kvitt dem. Mm. Hur mycket stöter du på sån hända, just sån här case som jag berättade om?
Väldigt ofta. Ja. Och just axlar är ju då ganska så typiskt.
Ja.
Ja. Och man är kanske lite stark i framsidan, man glömmer bort ryggen lite, man är stram i bröstet, svag i ryggmusklerna, och så blir det lite obalanser helt enkelt. Och man jobbar kanske just bara med såna stora, tunga, kraftiga rörelser och glömmer bort den här stabiliteten just kring leden. Och axelleden är ju väldigt komplex. Så att...
Vad är du som mest specialiserad på? Vad är just löpning och styrka, eller vad är som din core business?
Jo, nog kanske som jag jobbar allra mest med idag, så är nog att hjälpa uthållighetsidrottare med att hållas hela just genom styrketräning och så här. Att det är nog kanske det som jag gör allra mest.
Ja, om vi tänker på det löparna, vad är som den mest klassiska skadan vad en löpare kan få?
Nu är nog dels i knäna och dels i underbenen är nog där hittas mest. Ja. Lite olika beroende på om man pratar om motionärer eller om man pratar om mera liksom aktiva, elitaktiva. Så kan skadorna kanske se lite olika ut. Ganska typiskt är ju så här på våren till exempel, att man kanske inte har sprungit så mycket under hösten eller under vintern. Och sen blir det bara vägar och härligt väder. Och så ökar man på mängden ganska snabbt, springer kanske mycket på asfalt. Och sen är inte kroppen riktigt van med den här belastningen, så kan det komma just... i underbenen till exempel, att man får det här valpsjuka som man kallar det, exempelvis. Eller sen i knäna, man får lite löpa knä. Och sen är det nu akillessenan som kan vara ganska utsatt. Så att det är nu kanske det vanligaste skulle jag säga.
Du sa om det att folk far ut och springer, då blir var och så händer när man är... Och kul att gänget far ut och springer, men det som är väldigt störande... Inte helt de far ut och springer, utan det att gänget ser på Instagram någon influencer som har börjat sprungit 10 kilsa eller 20 kilsa. Och så vill man göra samma sak.
Ja.
Det ser jag så ofta. Och så ringer någon upp att jag vet inte, nu har jag så sjukt i knä, att vad ska jag göra?
Ja, klassiker.
Ja.
Ja, man brukar ju säga att man ska träna där man är och inte där man skulle vilja vara. Att man måste vara lite ärlig med sig själv att hur har min träning sett ut på sistone och vad är rimligt?
Ja, men det är kanske alltid så lätt säkert att ha en sån självinsikt. Som sagt, löpning är kul också.
Så är det ju, och det måste ju få vara också.
Ja.
Men att någon slags struktur som vi pratade om här redan, att man gör det på ett smart sätt i alla fall, så blir det också mer hållbart och långsiktigt.
Jag tänker just om man nu ser en influencer som är ute och springer och varit ute och sprungit 10 kilsa. Okej, vits, jag ska få ut och springa 10 kilsa. Men då kanske man kan dela upp den här 10 kilsan på typ en vecka eller två veckor, alltså att man kör två kills åt gången så man får en total mängd på 10 kilometer och inte kör alltid ett sträck. Som exempel.
Ja, absolut.
Att då är det mer hållbart om man får kontinuitet.
Så är det. Ja, och där brukar jag ofta prata om det här att man har olika rattar att vrida på. Man ska inte vrida på alla rattar samtidigt. Att man kan inte tänka att man både ska träna oftare, och man ska göra längre pass och att det ska vara hårdare samtidigt. Utan man vrider liksom på en ratt i taget. Att man kanske börjar med att få in den här kontinuiteten ett visst antal pass per vecka. Och då får det vara ganska korta. Mm. Att man bara får den här rutinen och vänja sig att vara igång. Och sen när man har den rutinen satt, man har kanske 3 pass per vecka. Så då kan man börja öka på mängden lite, alltså springa lite längre per gång. Och sen när man är uppe i en viss mängd eller distans, så då kanske man kan börja någonting mer intensivt också. Men inte så att man vrider allt på fullt på en gång, utan det är nog lite att be om att få problem också om man gör det på så vis, utan stegvis.
Exakt. Jag tänkte på att du tog upp det löparknä med löpare. Mm. Jag har själv också haft löparknä. Där finns ju också olika tillvägagångssätt säkert hur man som ska få skickade löparknä, men vad är det som orsakar löparknä? Och finns det någon botemedel mot löparknä om man har fått det löparknä?
Jo, nu är det en sak som brukar gå om. Att snabbare man tar tag i det, desto snabbare får man ju i skick också. Att man är lite medveten och lyssnar efter sin kropp lite också, vad den ger för signaler.
Ja.
Ganska ofta så skulle jag säga att det är ett sete som är svagt eller utsida höft som inte riktigt är tillräckligt stabilt för vad man utsätter den för. Alltså man har kanske lite för hög löpmängd till exempel och så kollapsar det lite att man har inte tillräckligt med styrka kring höften. Så att just styrketräning för höft, framförallt utsida höft, tycker jag brukar vara bra. Samtidigt kanske lite rörlighet och lätta på trycket lite på utsidan av låret så brukar kunna ge en sån där lite snabbare lindring.
Här måste jag ge lite extra kärlek. Jag tror det också beror på att jag har en supinerande fot. Alltså jag landar på utsidan av foten och känns som att hela yttre sidan av mitt ben tar stöten. Så jag har lett till att jag är ganska stark här på yttre sidan av låret. Den brukar jag faktiskt massera separat. Jag har en sån här grillspett som jag potar med i vår spis. Då.
Ja.
Om jag sitter på soffan så då drar jag med det spettet här på yttre sidan. Bara sån alltså, här faskiga drag.
Ja.
Och det brukar hjälpa ganska bra mot att det löses upp hela det här yttre sidan av låret.
Ja, man brukar kunna känna ganska snabb effekt.
Ja.
Och just en faskiga boll eller en kavel brukar jag säga att vissa. Man kan ta lite kavla på utsidan av låret så får man det lätt upp.
Ja.
Det är ju ganska svårt att komma åt att töj utan just med massage eller att man just knådar det lite så brukar det vara lättare att få att släppa efter.
Ja.
Men att ofta sitter ju problemet egentligen någon annanstans där alltså som vi har varit inne på här att det blir ju spänt av en anledning.
Mm.
Och då är det lite detektiv där och se att vad är det just en fot som landar lite på ett sätt som ger mer belastning eller är det just höften då som är lite svag att därför kompensera det genom att bli spänt på något annat ställe och så här. Att.
Sanning nummer ett bakom löparknä tror i grund och botten så är det här att man tränar för mycket på en gång.
Ja.
Jag tror här som nummer ett varför ett löparknä bildas. Att.
Och så är ju egentligen med alla skador att ofta är det att man har någonting som gör att man är lite så predisponerad eller vad man ska säga att man har lättare att få. Det kan vara hur man är byggd eller just underlag eller skor eller vad som. Men det är då sedan i kombination med att det blir för mycket, för snabbt, för ofta så är det sen som gör att man blir skadad. Att ofta är det den här kombinationen som gör det.
Låter väldigt osexigt men så är det, tyvärr.
Ja.
Man har tränat för mycket.
Ja, exakt. Ja.
Ja. Jag har ju en adept här också som han håller på att klättra och håller på med OCR och det här. Så han har fått en klassisk skada också som klättrare brukar få. Antingen får man en golfarmbåge eller så får man en tennisarmbåge.
Mm.
Och han fick nu en tennisarmbåge. Hur ofta stöter du på det? Du kan förklara begreppet. Vad betyder tennis och golfarmbåge?
Nu är ju just smärta kring armbåge på olika sidor helt enkelt. Olika punkter där i armbågen. Ganska ofta är ju att man kanske har greppat mycket, knippit fast hårt. Det kan vara just, no, som sagt, golfare eller tennisspelare, men det kan också vara en byggare som håller i hammaren till exempel. Eller så här. Man kniper om och gör en ganska repetitiv rörelse som gör att det blir lite överbelastat eller mycket, mycket belastning där kring armbågen. Ofta är ju musklerna i underarmen också väldigt spända när man får det här tennis- eller golfarmbåge.
Vad skulle du ge för råd för en som har till exempel tennisarmbåge? Hur ska man som fixa att om den har blivit lite inflammerad och så händer?
Nu beror det lite på hur akut eller vilket skede man är helt enkelt. Men ofta brukar det nog vara en kombination av rörlighet och styrka för underarmen. Mycket gummiband jobbar jag med, olika typer av rörlighetsövningar. Mm. Sen finns det olika behandlingar man kan göra. För vissa funkar det bättre och för andra sämre. Och sen massage förstås, att lite lätta på trycket där.
Har du själv klättrat nå?
Ja, en viss del. Min man klättrar en hel del. Och jag är nog med sån här, vad ska vi säga, semesterklättrare. Så när vi är ute på någon resa tycker jag om att vara med. Men att träna klättringsteknik liksom inomhus, så motiverar det jag inte. Utan när man får far utomhus och bergsklättra och sina fina vyer, så då tycker jag är roligt.
Ni är riktigt sådär på riktigt att ut och klättra då?
Ja, nu har vi varit en del. Ja. Inte lika mycket nu när vi har små barn, då är ju lite mer begränsat. Men nu har vi varit lite i Alperna och så här.
Coolt. Mm. Ja. Det var någon höjdrädd eller så?
När jag sitter fast, när jag litar väldigt mycket på selen och det här repen, så då funkar det bra. Att bouldra tycker jag är lite läskigt faktiskt, när man inte sitter fast, men att repklättra, där är jag inte rädd.
Just det, ja, vad kul om ni gör sånt tillsammans.
Ja, och som sagt har jag varit mindre nu de senaste åren, att för honom är det nog en stor hobby, och jag är lite, som sagt, semesterklättrare som följer med när det är fint väder och möjligheten erbjuds.
Vad har du själv för ambitioner? Jag sitter att du är mycket ute och springa för tillfället. Är det din största ambition för tillfället? Har du några målsättningar där? Att ska du klå några gränser till någonting? Eller gör du bara för att må bra?
Mestadels för att må bra, för att jag njuter så av det. Så är nog kanske största drivkraften. Men sedan så tycker jag ju nog om att press mig liksom hela tiden bli bättre. Men kanske snarare för mig själv än för andra egentligen. Som jag nu, vad ska vi säga, tiderna på 10 kilometer och halvmaraton är kanske det som jag nu just jobbar med att få ner. Tiden jag har att ligga på träning känns rimligt för henne just. Sen i långa loppet så är ju nog det här bergslopp och riktiga långlopp som lockar. Men att i dagens läge känns det som att inte tiden till träning riktigt räcker till för att kunna göra det på en sån nivå som jag skulle vilja.
Ja. Så du har lite sikte på ultra som här också?
Ja, nog kanske någon gång om ett antal år. Okej, men att nu tänker jag först ska jag få upp lite fart innan jag blir allt för gammal. Ja.
Vad har du för målsättning på 10 kilo?
När jag skulle vilja under 40 år.
Ja, det är nog en tuff gräns här. Är du nära?
Ja, jag har inte testat, men nu är det ganska nära tror jag nog.
Nej, intressant här ännu just som att kanske till 45 minuter så klarar man med talang. Med lite träning. Förstås en hel del träning också, men 40, så där kommer ingenting gratis. Där får man nog på riktigt träna.
Ja, nu ska jag jobbas lite för det.
Ja. Jag har faktiskt samma målsättning här.
Okej.
Okay. Jag har aldrig sprungit ett lopp, alltså 10-kilsas lopp på tid på det sättet. Mm. Så jag har ingen tid på 10-kilsa, och jag skulle ha så det officiellt ett lopp där det står att jag är under 40 minuter.
Samma.
Ja. Men jag insåg att vitsi här är en tuff gräns, speciellt i min egen ålder. Jag fyller 47 år, att man får emot arbete för fallet här på samma gång när man blir äldre.
Jo, kanske den här snabbheten som försvinner först, snabbheten och explosiviteten, medan uthållig kan man ju vara ganska långt upp i åldrarna.
Jag är också fascinerande med löpning, att just att det finns så många olika delmoment som man kan träna.
Mm. Så är det.
Där är också så variation ganska viktigt. Mm. Man ska inte bara köra 10 km länk i 3 gånger i veckan identiska, utan man måste ha variation där. Kanske du vill berätta lite mer om hur man ska kunna bygga upp då?
Jag tänker just när jag får, ska vi säga, motionärer, sådana som vill komma igång med löpning, som mina kunder, så ganska vanligt är det då att de berättar att de är ute och springer och de har en viss runda som de försöker springa lite snabbare för varje gång. Mm. Eller att de försöker orkta sig runt den här rundan. Men ganska ofta så är det också ganska jobbigt. Inte så roligt, och de känner kanske inte riktigt den här utvecklingen heller. Och det första vi brukar göra där är nog lite att ta tag i hur man riktigt lägger upp den här löpträningen då. Att vissa pass ska vara lugna, att man kanske varvar gåpauser med jogg och försöker att hålla pulsen låg och istället just längd på distansen. Och då spelar det ingen roll hur snabbt det går, utan är det här att man är ute en viss tid och vänjer kroppen att vara igång och bygger upp den här uthålligheten. Och sen något annat pass kan ju vara mera ett intervallpass där man jobbar lite mer högintensivt och börjar bygga upp lite snabbhet. Mm. Att inte allt går, som du sa, i samma fart och samma distans, utan det behöver finnas den här variationen, och då får man ju också bäst utveckling.
Ja. Vad skulle du säga, vad är skillnaden om det finns en som springer eller som har målsättning att springa 10 kilometer och så är det en som vill springa ett maraton? Mm. Vad är skillnaden där mellan en sån träning?
Nu, det kräver ju helt olika egenskaper om du ska springa 10 kilometer eller om du ska springa ett maraton. Ska du springa maraton, så nu måste du vara beredd att lägga ner mera tid än om du ska springa 10 kilometer. Och det allra viktigaste är ju att du har den här uthålligheten, att du orkar vara igång länge och att kanske farten då inte är allra viktigaste. Sen beror ju helt på förstås vilka ambitioner du har både på 10 kilometer och maraton där, att hur du ska bygga upp det, att var du startar och vart du är på väg.
Min gren i hinderbanelöpning så är short course, alltså 3 kilometer intensivt. Det är där jag kanske som känner mig mest bekvämast, eller som jag får mest ut ur min kropp, och därmed så siktar min träning mot sånt också. Jag är totalt värdelös om man ska springa ett halvmaraton. Att det går som inte ens till jämföra.
Men du sa att du kommer från friidrottsbakgrund. Vad du håller på med för grenar?
Då höll jag på med häcklöpningssprinten.
Ja, precis. Du sitter kvar lite kanske.
Ja, kanske 1%. Ja. Snabbhet innan hon försvunnit.
Ja.
Jag minns på min svensexa för x antal år sedan, så skulle jag hoppa över häckan och jag gick inte så på Strömsö, kan man säga.
Det såg inte riktigt ut som då tidigare.
Och vitsi att kom ner i en häckställning. Mm. Alltså det, ni som inte vet vad en häckställning är, så googla upp det och testa på den.
Det här är en utmaning.
Det är en utmaning.
Ja.
Vitsi här nu. Bara att du kom ner i den i dagens läge, så här stor utmaning.
Mm.
Du är kanske flexibel och fixar det lätt.
Nå, kanske så pass flexibel att jag fixar det, men att inte jag någon naturbegåvning i rörlighet jag heller. Jag måste nog jobba på det.
Då jag var ung så jag slapp i spagat och var extremt rörlig då. Eller man måste ju vara det om man var häcklöpare. Men inte den rörligheten har varit och farig.
Mm.
Jag tycker man blir ganska seg då man löper mycket.
Ja, vissa upplever ju det så, ja. Och, ja.
Du tycker du har en bra rörlighet?
Ja, jag skulle säga, men att sen är det svårt att veta att vad beror på vad. Jag gör ju ganska mycket olika saker också sist och slutligen i min träning. Och just också tack vare att jag drar en hel del grupper, så får man ju lite där på köpet också, som ju är jättetacksamt.
Vi ska kunna ta nästa programpunkt som handlar om familjen Fys.
Okej.
Okay. Där har vi den unga, och så har vi den som är mitt i livet och den livserfarna.
Mm.
Om vi tänker på den unga, vad är så här typisk skada som en ung kan få? Jag tänkte du arbetar som fysioterapeut. Att vad är så det kanske mest vanligast som händer? Problem vad man kan få?
Och då beror det nog så mycket på vad de håller på med, de här unga. Men att mycket ska jag nog säga kanske där och beror på att jag blivit för ensidig belastning helt enkelt, att om man satsar väldigt mycket på en viss sport. Jag jobbar en del med gymnaster exempelvis, och då är det mycket ryggen helt enkelt, att man har för mycket rörlighet kanske i förhållande till hur stabil man är, att man inte klarar av alla de här positionerna eller så här, att det blir för belastande för ländryggen. Så där är ju en sån typisk grej. Men att annars, som sagt, lite beroende på vilka idrotter och grejer de håller på med. Nu kan jag vara just knän eller så här. När man växer så hinner inte kroppen riktigt med.
Det som var intressant i förra avsnittet då coach Jonna var här och vi snackade bäckenbotten.
Mm.
Och just tog hon upp det här med gymnasterna, de här unga flickorna då, att de tränar så mycket kår och involverar i grenen, så de kan få problematik med bäckenbotten genom att den blir för spänd.
Mm.
Så här tycker jag är ganska intressant.
Mm. Ja.
Hur är det i ditt yrke som fysioterapeut, har du stött på mycket bäckenbottenproblem?
Ja, nu kommer ju hela tiden också från PT-kunder som frågar uppe, och så i och med att de vet min bakgrund. Sen är jag inte själv specialiserad inom just den biten, men att grunderna såklart kan hjälpa till med, och sen hänvisar jag vidare vid behov.
Exakt. Mm. Om vi tar det här mitt i livet då, vad är som mest vanligt bland oss som är mitt i livet?
Tänker du då på motionärer, idrottare, eller är det den här
ska vi säga, helt sån här vanlig motionär som tränar max 3 gånger i veckan, kanske 2 gånger, eller med 1 gång. En sån som inte kanske satsar på något riktigt mycket, utan helt perus Matti Meikäläinen.
Ja, där har jag kanske 3 olika svar. Axlar, ländrygg och knän. Ja,
okay.
Ja. Det är nu kanske lite spridda skurar. Ja.
Så jag handlar främst alltid om leder?
Ja, nu skulle jag kanske säga. Ja.
Vad beror axlarna på då?
Nå, ofta är det nog ett jobb kanske som gör att man är utsatt för det. Att man sitter lite framåtroterad i jobb. Eller just att man har ett fysiskt jobb och jobbar mycket framför kroppen. Man lyfter, vrider. Eller målar till exempel, eller spikar eller vad som.
Hur är det med ländryggen då?
Nu är ju nog jättevanligt med ländryggsproblem. Det tycker jag man ser lite, ja, bland alla, i alla kategorier.
Vem har inte haft problem?
Ja, de flesta har ju haft i något skede.
Exakt. Ja.
Och där är ju nog ofta muskulärt.
Vad gör du för råd då?
De allra flesta så behöver bli starkare. Ja. Så är ju bara. Och sen det här att inte bli för ensidiga positioner där heller, utan den här omväxlingen.
Finns det några specifika muskler som du tycker man ska bli stark i? Som du ska ha extra fokus på?
Djupa magmusklerna. De lönar sig för alla att träna. Och sete. Kanske det är första svaret.
Hålla helt med. Och så, vad sa du sist? Knä? Okej.
Ja, där börjar nog kom redan mitt i livet en del artros och såna bekymmer. Sedan förstås just bland motionärer, det här som vi redan pratade om, att det kanske blir lite för mycket för snabbt, och då är det ofta i knäna som det tar sig uttryck.
Jag tackar mina knän och mina leder varenda gång jag far ut på en länk. Därför är det inte så självklart något mer.
Nej, så är det ju.
Att om man är mitt i livet så plus 40 så här kan nog hända att vissa delar börjar nöts mer än andra. Hur ska man tänka där? Ska man, om jag vill springa när jag är 70 års ålder, hur ska man tänka där? Ska man träna mycket eller lite eller inte nå?
Nej, var kanske det här att träna smart då.
Ja,
ja.
Just det.
Att göra det på ett vettigt sätt och att inte glömma den här styrkan heller, utan att man har liksom starka muskler som stöder upp, så tål leden mera belastning, att inte all belastning hamnar just på leden.
Jag tycker det här är så coolt då alla gäster som vi har haft, alla poängterar styrka. Varenda en. Och det är som, helt 100%. Styrkan är något som vi, desto äldre vi blir, så blir det bara än mer och mer viktigare med styrka.
Ja, och sen är ju inte aldrig för sent att börja heller. Att även om man är då mitt i livet och inte har gjort det tidigare, så lönar det sig att börja på, att inte är det för sent.
Exakt.
Och redan ganska lite så kan ju ha jättestor betydelse. Att det här har man ju undersökt jättemycket och gjort forskning på. Och redan en gång i veckan så har jättestor betydelse för att man ska hålla, helt enkelt. Att det behöver inte vara så mycket.
Jag tycker det är så intressant att det finns många människor som ojar och går med smärta dag ut och dag in. Men sen tycker jag mest intressant att man inte gör något saker.
Nästan lite provocerande.
Ja.
Ja.
Hur ska man få sådana sök för det första hjälp och åtgärd problemet?
Nej, det måste ju komma inifrån att man ska ha det egna drivet och sitt varför. Att varför är det viktigt för mig?
Jag tror också att har man smärta just i rygg eller knä eller vad som helst. Så jag tror också man kan ha lätt i sådana här negativa tankar som påverkar resten av livet också. Att man kanske får det lite en negativ grundställning. Och det är nog någonting som man ska kanske först just arbeta med huvud och tänk positivt på saker och ting. Och då kanske man får energi till åtgärder det problemet man har någonstans.
Nu är det så. Sedan så glömmer man ju så lätt vad man har startat också. Att många brukar säga att skriva en slags träningsdagbok över vad du gör också när det gäller den här rehab eller prehab-träningen, för att man glömmer så lätt hur det var när man började, så att man ser vilka framsteg man har gjort, för det är ju ofta mer motivation att fortsätta jobba vidare.
Om man nu har fast sjukt i ryggen då, eller i knä, vad är det första man ska göra? Vem ska man ta kontakt med? Jag tänker för de som nu lyssnar och ojar och har sjukt och orkat göra något saker, vad ska de göra? First step.
No, då skulle jag nog rekommendera att man tar kontakt med en fysioterapeut till exempel, som får lite gå igenom och se vad grundorsaken till problemet är och i vilken ända man ska börja för att ta tag i det.
Yes, det är nog där det börjar, att man måste ta tag i saken och få till fysare.
No, nu skulle jag säga att ganska sällan så lönar det sig att bara vila sig i skick. att ofta kommer tillbaka sen när man börjar på igen, utan det är att man vet grundorsaken och att det är verkligen det som man åtgärdar, så är ju nog liksom det som ger resultat.
Och istället för att ödsla till på att man får till apoteket och köper det ibuprofenpillren, så ring till en fysioterapeut.
Nu skulle jag säga att är det någonting som är akut, någonting som kommer på, så klart att man kan ta några dagar som man lite, om det nu är idrott vi pratar om eller motion, att man tar några lugna dagar och känner efter sedan igen. Men om inte går över när det har varit de här några dagarna, så nu är det någonting då som man behöver ta tag i, och vet man inte vad det handlar om, så kanske det är bra att ta professionell hjälp.
Exakt.
Det är ju en investering i sig själv.
Okej, och vi hoppar till den här sista då. Livserfarna. Vad finns det där för sån typiska problematik som uppstår i en livserfaren ålder? Vad är det sitt som mest av?
Där är ju nog mycket det här att kroppen är lite sliten kanske. Att det kan vara just höfter och knän och så här. Som har varit med en del förstås redan. Kan vara gamla skador och skavankar som finns kvar, och just förslitningar, artros och så vidare som kan begränsa.
Jag tycker det är nog ganska coolt att hur stor kapacitet vår kropp har. Som vissa som springer i 80-årsåldern en maraton. Så
det är tufft.
Ja, att tänka att lederna håller så bra utan några problem.
Ja.
Medan för vissa kan redan vid 40-årsåldern så kan någonting vara slut.
Det är så olika.
Men tur så finns det ju, man kan ju byta ut leder ganska lätt ut nu för tiden. Hur är det som, har du stött på mycket sånt arbete då du arbetar som fysioterapeut, att man har genomgått en höftoperation och fått en protes dit till exempel?
Jo, det är ju nog vanligt, jättevanligt både höfter och knän.
Hur ser det ut som just för de som har gjort en sån operation och de har fått en protes, att hur ser deras livskvalitet ut efter en sån, om man tänker att de har haft mycket smärtor och sånt tidigare, att blir det
De allra flesta så slipper ju det. Sen kan man ju inte säga att någonting är 100%, men för de allra flesta så blir ju det betydligt bättre. Sedan handlar nog också väldigt långt om hur aktiv du själv är. Och det här är kanske lite hårt att säga, men både före operationen, hur pass bra du förbereder din kropp, att du liksom är stark från början. Och sen hur bra du gör din rehabilitering efter operationen, så är nog mycket som sedan avgör resultatet av den här operationen.
Är det så att man kan springa till exempel efteråt, en höftoperation?
Nu där har jag ju ett bra exempel i min egen mamma. Till exempel hon opererade båda knäna för, när jag började vara ett antal år sedan, fick nya knäleder. Och två år senare ungefär så sprang hon garonkeras 34 kilometer.
Är det sant? Okej. Jag tycker jag har hört och läst tidigare att knäna är ganska utmanande till byt ut. Att det är inte så lätt att få dem åtgärda, men för hennes del så funkar det tydligen riktigt bra.
Riktigt bra. Jo, som nu kan vara begränsande ju att sitta på knä till exempel på golvet efteråt. Det är ju inte bekvämt. Att vissa grejer måste man ju undvika eller göra på annat sätt helt enkelt. Men att det kan också bli riktigt lyckat.
Kanske tekniken har gått mycket framåt där också, de här proteserna, speciellt i knäled.
Det kan jag inte riktigt uttala mig om, men antagligen, nu utvecklas ju hela tiden.
Ja. Vad kul om hon kan springa karhunkieras med.
Nu springer inte hon lika mycket mera, men att jag tycker bara ett så väldigt bra exempel på hur bra det faktiskt kan bli, även om man har artros och man tvingas, eller man hamnar på en sån här operation. Så att det betyder inte att det är slutmotionera för den saken, utan det kan bli jättebra.
Jag tänker på rehab, så det är överlag. Hej, världens tråkigaste grej. Varför uppfattar alla det här som så tråkigt att rehabba sig själv? Och de flesta gör ju inte ens det.
Nej, så gör man. Det lämnar ju lätt ogjort. Det är ju kanske inte allra mest spännande att ofta är såna små rörelser som man nöter på med och ingenting att liksom skryta om, några häftiga vikter eller så som man tar. Och kanske det här måste också, eller man känner att det är det här borde som ligger på. Men att man måste försöka bara motivera sig själv med att tänka att jag gör det här för att kunna göra det som jag egentligen tycker om, att det är som möjliggör det helt enkelt.
Det är helt kul att röra på sig.
Ja, exakt. Ja. Nej, så är det ju. Och sedan så här rent konkret så tänker jag att det är lite, man måste ge lite som att just borsta tänderna eller vad som helst, att man behöver inte lägga alltid så mycket värde i det, utan det är någonting man bara gör för att det ska göras, att allting behöver inte vara så roligt, utan man bara gör.
Om man tänker på just som det här rehab, då du arbetar mycket med sånt också, att det är säkert många som inte alls fullföljer det, eller, eller hur ser du?
Ja, nu är det tyvärr så.
Ja.
Ja, och kanske just när man inte märker de här direkta resultaten med en gång, så tappar man lite motivationen där. Där brukar jag nog försöka säga att man behöver inte heller tänka att det ska vara, man ska inte göra det här för all framtid, de här övningarna till exempel, utan man bestämmer en viss tid, att man ger exempelvis 4 veckor, man gör det flitigt så att man med gott samvete kan säga att jag har testat och jag har gjort vad jag kan, och sen utvärderar man och ser att hurdant resultat hade, behöver vi göra någonting annorlunda och så vidare. Att man sätter någon slags tidsram för det, så brukar det vara mentalt lite lättare.
Förr i tiden var det lite som mentalitet att skadar man sig så då ska man vila och ligga på soffan och inte göra någonting.
Mm.
Men i dagens lägen så är det helt tvärtom, att skadar man sig så då ska man nog som se till att man är aktiv så att alla de processerna i kroppen är igång och läker snabbare också, att om vi har en högre sån här ämnesomsättning. Speciellt på det området som är skadat.
Mm. Ja, så är det ju.
Vad finns det för så här tekniska hjälpmedel där? Om man tänker, om man har sträckt sig eller sån händer, eller man har sjukt i knä, så vad, finns det så här yttre faktorer som man kan använda i dagliga livet för att lindra smärta?
Något kinesiotejp till exempel är en grej som man kan använda för att lite stabilisera. Allt handlar ju där också om vilken typ av skada vi pratar om förstås, men att så här på rak arm, först jag kommer att tänka på av din fråga, så är ju det att det är sån här elastisk tejp som lite kan hjälpa till och stöd upp.
Har du sett i ditt arbete att det hjälper?
Jag tycker nog det, om man använder det på rätt sätt så kan det absolut hjälpa. Antingen just för att man tejpar så att man har möjlighet att göra de här vissa sakerna att för en viss aktivitet till exempel. Men också kan det vara en liten påminnelse att det finns där som, och lite påminna ger det här, vad ska jag säga, känslan i huden eller i kroppen att man ska reta på sig till exempel, eller så här att.
Så jag minns att stuka foten rejält. Det var 4 veckor till nästa tävling då. Då tänkte jag att nej, det här blir ju ingenting att säga. Jag kommer inte att klara av tävlingen om 4 veckor. Men då beslöt jag att jag ska göra allt för att leka så snabbt som möjligt. Men då har nu den kinesiotejp på det sättet att jag tejpar foten bara för att hindra att jag inte stukar den på nytt. Att jag kan gå och så händer. Men jag eliminerar, det går inte att stuka den. Men ändå att den hålls flexibel. Så där tycker jag kinesiotejp är helt superbra.
Ja, och det tillåter ju ändå en viss rörelse jämfört med sån här hårt tejp. Att det är mer flexibelt.
Och så har jag också tejpat just, om jag har haft löparknä eller sån här, så har jag tejpat de musklerna som är strama. Och där upplever jag själv också att om man har på ett tejp så påverkar ju fascian då. Och det blir mer elastisk den muskeln som arbetar, har jag märkt.
Precis, ja. Det som ju gäller med det här tejpande är ju ändå att jag tycker det är jättebra grej att använda, men man ska inte bara tejpa och liksom hoppas att problemen löser sig. Exakt. På den vägen, utan att det är ju ändå att göra det här jobbet, om vi pratar om en vrist till exempel, att man gör stärkande rörelser då för utsida vrist till exempel, och oftast är ju utsidan som man stukar, att inte man bara tejpar och så är det bra med det.
Ja, jag kan lämna på det också. Sen bara tejpar man och har massa skydd överallt och knä, alltså som här knä, vad heter det? Vad heter de alltså?
Ortos.
Ja. Du har säkert sett mycket av sånt i ditt yrke, just med att folk tejpar sig och kör till överdrift.
Jag skulle säga att det är lite kulturskillnader inom olika grenar till exempel. Att i vissa kretsar ser man mer av det och i andra mindre. Och sen går ju lite i perioder också vad som är populärt.
Vilka grenar skulle du säga att, om man tänker på att folk som tejpar sig och håller på, vad skulle du säga?
Det första jag tänker på är nu kanske amerikansk fotboll, men där behövs jag kanske på ett annat sätt också. Det är ju väldigt slitna kroppar som utsätts för hårda smällar och så vidare, men där är det nog mycket tejp som gäller.
Ja. Man kan tänka sig, då är det sån här kontaktsport, att de ska nå sig säkert rejält.
Ja, och där går man inte av planen för lite småsaker heller, utan man kör nog på.
Och kanske ishockeyspelare och fotispelare.
Ja, lagsporter.
Kanske fotispelare har mycket baklårsproblematik?
Ja, baklår är nog en sån här, om vi pratar akuta skador, sånt som inte är en belastningsskada, sånt som kommer med tiden, utan någonting som sker plötsligt, så nu är baklåren ändå väldigt utsatta. Och fotboll är ju en sån gren där det förekommer.
Vad skulle du göra för prehab-övningar? Jag vet att hur insatt är det så här bollsport? Jag tänker där är snabba vändningar och så här. Att vad ska de tänka på för att minimera skaderisken i snabba vändningar och ryck och sån här?
Mm. Vad ska vi säga? Att kunna behärska den här bromsande kraften är ju kanske en sån viktig grej. För att det som egentligen händer när du stannar eller när du vänder snabbt, så är ju att du också ska liksom kunna bromsa på ett bra sätt. Så att mycket excentrisk träning, alltså att man belastar en muskel när den förlängs, är ju en grej som kan vara bra. Och sen måste man ju se lite grenspecifikt att vilka rörelser är det som krävs, och att man sen gör en övning av dem helt enkelt, så att man liksom gör det så specifikt som möjligt. Men att ska jag nu bara lyfta fram en grej så här, så det här excentrisk träning.
Nu ska vi ta nästa programpunkt.
Okej.
Okay. Nu har vi snackat om träning överlag. Vi tar veckans träningspass. Så har du någon favoritpass som du kör, som du tycker själv är roligt då? Och du skulle rekommendera åt några andra?
Ja, vad ska jag då säga? Som sagt så är ju löpningen som ligger mig allra varmast om hjärta och som jag gör allra helst. Men jag tänker att det som jag kanske skulle vill skicka med som en sån här träningsrekommendation som nu hänger ihop lite med det här som vi pratar om idag, så är ju att få in rörlighetsträningen. Och för många av oss, mig själv inkluderat, så är ju men blir inte töjt helt enkelt efter att man har varit och tränat. Då vill man hem, man vill äta och man vill gå i duschen och så här. Och då lämnar töjningen. Och är helt okej, okay. Man behöver inte ha dåligt samvete för det.
Snabb mellanfråga här.
Ja.
Det är många som alltid frågar samma sak med töjning efter träning. Ska man töja direkt eller ska man töja senare?
Nu där ska jag säga att om man gjort ett riktigt hårt pass så inte behöver man töja genast efteråt. Sedan har man faktiskt forskat på det här en hel del. Lite otydligt med svar vilken effekt töjning egentligen har. Men det man nu har kommit fram till åtminstone så är att man får inte mindre träningsverk för att man töjer efter att man har tränat. Så det är en myt. Mm. Spelar ingen roll. Och sedan om vi pratar skadeförebyggande så är bra med rörlighetsträning. Men det behöver inte ske efter ett träningspass, utan du kan lika bra göra det vid något annat tillfälle. Så att helt separat. Eller så är som jag tänkt tipsa om här, att göra det före ditt träningspass. Så att en dynamisk rörlighetsuppvärmning före ditt träningspass, oberoende om du ska styrketräna eller om du tänker springa ett intervallpass till exempel. Så värm upp lite lätt så att du kommer igång med kroppen 5-10 minuter, lite beroende på vad du har framför dig. Och sen så lägger du 5-10 minuter på att göra din rörlighet. Dynamiska rörlighetsövningar, alltså att du inte håller en töjning utan att du pumpar. Pumpa fram och tillbaka mellan olika rörelser och på så vis öppnar upp, gör kroppen lite mer flexibel, och då är den också mer redo att ta emot det här träningspasset du har framför dig. Att du minskar risken för de akuta skadorna, och sen så får du din rörlighetsträning gjord på köpet och är varm i kroppen och igång sen när du börjar ditt egentliga pass.
Ja, speciellt inför ett intervallpass så kan så rörlighetsträning vara riktigt bra.
Mm.
Att ibland kan man känna sig ganska fyrkantig före man börjar springa. Mm. Och sen hårdare pass. Allting är bara som stelt och det funkar inte.
Mm.
Och jag tycker desto äldre man blir också, desto mer fyrkantigare blir man i början. Men sen värms kroppen upp. Men det är jättebra tips vad du sa just det.
Ja, då ska man kanske fundera lite vad har man för pass framför sig. Att inför ett löppass till exempel så brukar jag tänka att man ska gå igenom höftpartiet till exempel. Att man kan göra lite rotationer för höften. Man kan öppna upp höftböjarna lite så att man får ut ett längre steg, lite baklår. Att man funderar inom att vilka muskelgrupper behöver man. Och ska man igen träna på gymmet så kanske lite mera överkropp där med. Och att man öppnar upp bröstet lite, runda ryggen. Att jobba i olika riktningar och förbereda kroppen för vad som komma ska.
Nej, uppvärmningen är väldigt viktigt.
Mm.
Och nedvarmning också.
Mm. Ja, visst är det så.
Okej, det var jättebra träningspass som du gav.
Ja.
Som är väldigt viktigt. Som många dissar.
Precis, och just som sagt att det lämnar lätt när man ska göra efteråt. Men gör man det från början så då har man det gjort och sen får man till kanske lite bättre pass också.
Okej, då tar vi vår nästa programpunkt som är inspirerad av Kapten Folkhälsans hår. Och programpunkten heter På håret.
Okej, spännande.
Ja, Nicke har ju, han är grymt fint hår och helt fönat allt. Det är riktigt tipptopp.
Ja.
Vi säger att jag började mitt hår gärna och saker.
Okej, du har blivit inspirerad.
Ja, ja. Mm. Han har inspirerat mycket. Men inte så mycket att jag skulle börja använda long tights så det är frivilligt. Bara nu som då.
Ja. Ja.
Okej, frågan. Vi tar så här peros här nu, då vi snackar om det här tightsen. Shorts i löpning eller tights? Vilken väljer du?
Shorts.
Okej.
Okay. Mm, shorts, alltid när det är tillräckligt, liksom, tillräckligt varmt väder. Så är så fri känsla att springa med shorts.
Hur är det med shorts?
Både tajta och lösa funkar.
Mm. Ja, är det typ en split shorts som löpar shorts?
Ja, det funkar bra. Eller också, ja, det är helt bra. Eller så sådana som korta tights.
Ja, ja.
Antingen eller.
Ja, ja. Mm. Vits är bra.
Bra var svar. Rätt svar.
Ja, ja, det var rätt svar. Ja, vi skulle nästan gå slut på den.
Ja.
Det var helt korrekt svar.
Nej, men vad fint.
Du vet vad Linnex är för någon.
Ja.
Och ni som inte vet vad Linnex är, så är det ganska, ett typ som chilipulver blandat in det. Alltså det är sån här som man lägger på.
Som är liniment.
Ja, som liniment.
Som,
ja.
Som bränner ganska bra.
Bränner i att man behöver stoppa mycket av det.
Nej, man ska inte sätta för mycket nu.
Jag minns förresten, när jag går helt en annan grej som man kom på här. Men det var på praktik på fysios. Så hade en massage klient där då som frågade att kan jag stoppa lite det här Linnex på hans rygg? Så ja, självklart. Jag var inte så bekant med den här produkten så jag hinkade ju på där flera varv. Och så nästa gång han kom dit så sa han, alltså det brände ju hela dagen på ryggen att stoppa lite mindre nästa gång.
Ja, nej, om man ska inte göra misstag och försöka duscha bort dig i en varm dusch eller gå i bastun eller något, för då bränner det ännu värre.
Ja, hej, helt sjukt. Mm. Så nu kommer vi till frågan.
Okej.
Okay. Om Linnex. Bred ut Linnex i flera lager på ryggen och gå i bastun i en timme.
Okej, okay, ja.
Eller ta en djupgående massage av piriformismuskeln som ligger i sätet och vadmusklerna i en timme. Vilka väljer du?
Det var nog lätt svar. Massagen.
Okej.
Okay, ja. Jag gör också ont. Ja. Men det har ju en nytta på ett annat sätt. Liksom. Ja, där får jag någonting ut av det. Så ja, det var lätt svar.
Ja, ja. Så du väljer massage då?
Ja, alla dagar. Vad väljer du?
Nu kör jag här också.
Ja.
Mm. Att det här... Ja. Nej, massage av piriformismuskeln är att om man kör riktigt som brutalt så alltså man måste gå ganska djupt in i sätet för att nå den här muskeln. Mm. Och det är ganska vanligt bland löparna att den är spänd, den här piriformismuskeln.
Mm.
Och den kan vara lite öm just om man kommer åt den.
Oj, ingen skön upplevelse.
Nej. Mm. Få en armbåga upp i rumpan. men jag tycker nästan ännu värre än vadmusklerna. Jag vet att där är nog som så känslig om någon börjar knåda på där.
Ja, precis, ja, om det är öm från början. Så.
Ja. Mm. Men du upplever det här?
No, just vaderna har jag inte så stora bekymmer med. Men att,
Okej, ja. Vad roligt.
Ja.
Ja, ja, så det var lätt för dig.
Det var lätt svar.
Men vi kan ta så här bonus här nu om vi snackar long tights. Kör du long tights eller normalt?
Nu gör jag det, ja.
Ja, ja.
Ja. Men nu är det nog shorts, nu när vi är inne i maj, så nu är det shorts när man springer ut, nu så gäller.
Hur är det om du får på gymmet då? Är det long tights där då eller shorts?
Ska jag springa också så då är det nog shorts. Ska jag styrketräna då blir det nog ofta faktiskt långa tights.
Okej.
Okay. Jag vet inte riktigt varför, men så brukar det bli.
Ja.
Ja.
Jag ska aldrig styrketräna långa tights.
Inte?
Never.
Nej.
Är det nog shorts som gäller?
Okej, okay, ja.
Ja.
Nej, tar jag egentligen nog emot shorts, nu ska jag bra kunna ha shorts när jag styrketränar, men på något vis så blir det automatiskt de långa tights ändå.
Enda gången jag använder långa tights nu för tiden är om jag far på en långlänk och det är kallt.
Mm.
Eller någon tävlingssituation som det var på det Winter Warrior här i vintern, så då var jag långa tights helt självklart val.
Precis,
så
ja.
Ibland så måste man göra sådana här uppoffringar.
Exakt. Ja. Ja, men nu är det en fri känsla att ha shorts.
Ja, ja, ja. Yes, långa tights till ära, men jag vill inte marknadsföra långa tights som är nu. Men vad bra du tog upp det här med shorts. Mm. Du sa att Du tycker att det är en viktig grej, ja. Du har helt rätt.
Ja, det viktigaste är väl kanske att man är bekväm. Men, ja.
Jag måste fråga förresten, vi hade ju Hyrox här för några veckor sedan. Mm. Du var där nu, men är det någonting du skulle vara med på?
Jag var och tittade och blev jätteinspirerad.
Okej.
Okay, ja. Ja. Så jätteroligt ut.
Jag blev själv inspirerad av publiken, ni som var där på plats. Alltså just, om du var där också, att jag hade inte räknat med att det var så mycket publik där.
Mm.
Jag tyckte nog att det var nog ett stort bonus.
Mm. Nu ger jag mycket för de som tävlar att det är någon som är och hejar och
ja.
Höjer stämningen.
Skulle du kunna tänka dig att vara med på Valhalla i augusti?
Hinderbanelöpning, så det tror jag står över.
Ja,
men blir det fler Hyrox så då kanske
okay.
ni får se mig. Ja.
Jag tror jag haft en diskussion med dig någon gång tidigare om hinderbanelöpning.
Mm. Nej, egentligen kanske jag upplever att idag har jag inte så mycket tid att träna. Jag har två små flickor och så vidare. Jag tycker om att springa, jag vill lägga mycket tid på här. Jag trivs på gymmet. Så att sen träna in den här tekniken också. Det tar för mycket tid som inte jag känner mig riktigt motiverad till. Alltså, jag vill ta i, jag vill inte nöta teknik helt enkelt. Det är någonting nytt. Och sedan min klättrande man så är ju också en naturbegåvning med hinderbanelöpning. När vi någon gång tidigare har varit och tränat tillsammans och när det går jättelätt för honom och är väldigt svårt för mig i jämförelse så då är man inte heller supermotiverad. Det är det här liksom att träna tillsammans med sin partner är inte alltid lättast.
Så ni har en sån här tävlingsinstinkt bara två då?
Ja, kanske har lagt sig lite med åren men ja.
Jag kan ju säga som i år så kommer ju Valhalla, vi vill ju att det ska vara tillgängligt för alla. Eller som vi kommer göra hindra på ett sätt att alla kan klara dem och få en bra feeling och få som att en upplevelse att man lyckas. Det var som en mission nu att vi vill få folk i rörelse och helt enkelt ha kul.
Mm. Ja, det ser ju jätteroligt ut. Ja. Och nu verkar ju få igång många som kanske inte annars skulle komma till en sån här lågtröskel evenemang.
Ja. Jag förstår också som att du och Diana Haldin, att ni kör tillsammans någonting. Henne skulle också borde förresten bjuda in hit i podden, därför hon är ju en kostexpert. Och vi har ju varit idrottens skolläger här på Norrvalla också som är för högstadieelever. Och där brukar hon vara och dra också den här kostdelen. Mm. Så hon är ju expert inom det området. Men ni kör någonting tillsammans, har jag förstått det.
Ja, Diana är ju näringsterapeut som sagt och specialiserad inom idrott också. Och vi jobbar en hel del tillsammans, Haldin och Clark kallar vi oss. Och vi erbjuder workshops och föreläsningar och sånt. Och nu har vi också en onlinekurs faktiskt som vi har släppt riktigt här nyligen. Som handlar mycket om det här samma tema som vi har pratat om idag. Löparens guide till hållbar träning, så hålls du frisk och skadefri. Så den har vi lagt ner mycket jobb på och känner oss lite stolta över kursen.
Mm, vad kul.
Mm.
Jag förstår att ni har gjort en massa videoarbete för att spela in och allt möjligt.
Jo, nu har vi nog en ganska omfattande kurs på så vis att det handlar, är ju riktat till löpare då, passar både för sådana som just har kommit igång men också för mer ambitiösa löpare som har hållit på en tid. Och handlar just om det här hur man tränar smart. Delvis hur man lägger upp och planerar sin träning med det här med progression. Hur man ökar på ett vettigt sätt. Sen handlar det om styrketräning, vilka övningar man kan göra, vad man ska fokusera extra på och så vidare, hur man bygger upp det. Just det här rörlighetsdelen, uppvärmningen som vi var inne lite på här. Finns med skor, fötter. Sen har Diana den här kostdelen där hon pratar om hur det lönar sig att äta för att vara i energibalans och hur man undviker att dra på sig sjukdomar och så vidare. Pratar vi om återhämtning. Så att hela paketet egentligen allting här runt omkring.
Låter som ett gärligt paket det här.
Mm. Ja, nej, vi känner oss nog jättenöjda. Och där är det liksom föreläsningsmaterial och sedan videon, träningsprogram, lite checklistor och ett och annat.
När kör det här igång?
No, den finns tillgänglig egentligen hela tiden så man får gå den i sin egen takt.
Ja, ja.
Och jag tänkte faktiskt jag skulle dela med mig av en rabattkod nu åt lyssnarna också så man kan få 25% rabatt på kursen om man är intresserad.
Ja.
Ja, utgångspris är 129 euro för det här paketet men 25% rabatt kan man få. Och då går man in på haldinclark.com så hittar man kursen där. Och ska vi säga att koden är hälsa25 med HÄLSA 25 för 25% rabatt.
Låter bra.
Mm.
Ja, låter som ett väldigt bra paket i den här.
Ja, nu har ju märkt behovet helt enkelt. Ja. Och vi har gjort det här som fysiska föreläsningar eller workshops i ett mindre format då förstås. Men sedan är ju alltid så, vi får alltid den här feedbacken att man tidpunkten inte passar och så vidare. Så därför valde vi att göra det lite mer omfattande och sen att man kan göra det i sin egen takt. Gå, ta de delar man känner man behöver och när man vill. Man är inte bundet till någon tid eller plats.
Det är nog kul att det finns inspiratörer som du och PT Andrea och coach Jonna och finns det flera andra också. Så ni gör ju ett viktigt arbete. Att hej, som agendan är ju nog att få folk i rörelse.
Mm.
Det är någon som majoriteten av folk är ändå på soffan.
Mm, så är det ju.
Ni som tänker på att kanske fundera på att bli en PT som Sara här eller fyssar eller vad man vill bli. Det finns ju konkurrens, men jag kan säga att det finns en bit för oss alla här. Det finns så många som flyger det.
Mm.
Att om man tänker på hur många som rör sig så det finns ett stort arbete här i hela Finland till att få folk i rörelse.
Nu är det så.
Så att desto mer inspiratörer, desto bättre.
Ja, just att det finns den här bredden att alla känner att man hittar någon som man kan relatera till.
Och... Exakt. Okej, okay. Det är fredag. Mm. Vad händer nu?
Nu har du idag fortsätter jobbdagen och jag ska in till stan och ha några kunder som jag jobbar med där. Sen blir det helg, så blir det väl att heja på kaj imorgon.
Ja, kommer du hit? Vi ska ha storfest här.
Jag förstår, ja. Jag blir från hemmasoffan den här gången.
Ja. Okej, ja. Jag har min legendariska städdag alltid på fredag.
Okej, ja.
Men får se att hinna ens hemma städna, därför vi har en massa arbete inför imorgon. Så vi ska ställa ut en massa stolar och bygga allt möjligt. Så det kan hända att jag missar min städdag idag.
Äsch,
ja. Oj, vad tråkigt.
Ja, oj.
Kanske mina kids får städ.
Mm.
De gillar det.
De säljer in det på något bra sätt.
Ja. Ingen godis i ett tag framåt. Om inte städar det.
Ja, du går via det här hot. Inte mutor.
Det funkar. Jag vet riktigt vad som funkar. Har du några bra tips? Hur ska man få barn och städ?
Nej, vi har inte riktigt kommit dit ännu.
Okej, okay. Ja, det var inte yngre dina, ja.
2-4.
Ja, okej.
Okay. 2-åringen är väldigt pedant, 4-åringen inte lika.
Ja. Men du får komma som gäst då, om några år så ska vi se att har du något
om
tips.
Om vi har bättre råd.
Ja.
Ja.
Yes, men hörru, tack Sara för att du var här.
Tusen tack, det var jätteroligt att få vara med.
Fick igen nya insikter och lyssnarna fick nog... Hoppas en bra show till lyssna på.
Vi ska hoppas det.
Ja. Nej, men trevlig helg alla och så siktar vi på att Kai vinner.
Det gör vi.
Och ha det bra. Och så ses vi och hörs vi.
Hej då.